Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här är Ångestpodden, jag heter Ida Höckestrand.
Hej,
jag
heter Sofie Hallberg. Hallberg. Hej, hej, hej.
Avsnitt 344.
Yes, det är det.
Gud, det känns som att vi har liksom, alltså vi har varit med om mycket i mediebruset senaste veckan.
Jag tycker, skulle snarare säga att vi har satt ner foten och ja, vi har fått respons, men inte från den personen som jag hade velat ha respons av.
Nej, för det började spridas ett Instagram-inlägg.
Ja.
Förra veckan som löd: depression är ingen diagnos, det är ett symptom. Det är resultatet av biokemiska obalanser orsakade av vår livsstil.
Ja, det var liksom själva bilden till inlägget. Men det var ju också bara bilden som spreds mycket.
Precis, den delades ju liksom av influencers och det här tyckte vi ju såklart var väldigt problematiskt.
Ja.
Sett till att, för det första är ju depressionen diagnos.
Mm.
Kanske ska börja i den änden. Men också att vi, som ni som lyssnar vet, hatar all form av humbug, all form av kvacksalveri, allt som kallas alternativmedicin. Vilket tydligen var fel att säga, såg jag i vårt kommentarsfält.
Det var kolonialt.
Ja. Det här inläggets uppkomst är ju från en man som kallar sig Dr. Diamantis på Instagram.
Yes.
Nu är jag och Ångestpodden-kontot blockerat.
Ja.
Det var ju synd, för man tänkte ju ändå att man kanske skulle bli liksom bemött. Doktor kan ju många tänka läkare. Han har också så vit läkare och på sin profilbild.
Mm.
Men han är ju då naprapat och även utbildad i, vad var det?
Kinesisk medicin.
Ja.
Mm. Det kanske han är doktor i då, jag vet inte. Men jag tänker väl bara så att det som jag tyckte var problematiskt med hans inlägg var ju att han skriver ju, alltså, flera gånger i inlägget att han inte är emot antidepressiv medicin, men samtidigt så handlar hela inlägget om att man inte ska äta antidepressiv medicin i princip. Eller typ så här, om det har gått så pass långt att man tvingas äta antidepressiv medicin, så är det för att man har gjort val tidigare som inte har varit en fördel för ens mående. Och det var typ det jag kände att vi behövde uppmärksamma.
Och jag kände, alltså, kommentarerna som vi fick under det här inlägget fick ju mig att vara så här: vänta, just det, vi har väldigt, väldigt, väldigt lång bit kvar tills folk ens är medvetna om vad psykisk ohälsa är, vad depression är, som är en av de vanligaste diagnoserna. För det verkade finnas många liksom presenterade en bild av att man bara kunde välja att bli fri från sin depression.
Ja, men och så här, Dr. Diamantis då hade ju en lista i det här inlägget som var så här, här är lite punkter som man kan följa liksom för att ha en sund livsstil, säger jag nu med citationstecken. Och ja, det var bra saker där för att bara så här må bra, men man kan inte klumpa ihop att må lite bra eller typ så här ha lite bra rutiner i sitt liv med att antingen så får du depression eller så får du inte det. Exakt. Ja, det är jättebra att försöka minska sin skärmtid. Ja, det är jättebra att ha pulshöjande träning några gånger i veckan. Ja, det är viktigt med bra sömn. Det är ju saker som alla vet, men Exakt. Det handlar inte om att hamna i en depression eller inte, utan så här ha en bra livsstil liksom. Mm. Och sen är det också så här, vad är bra livsstil? Det är också olika för alla. Men ja, jag tycker bara att man kan liksom inte, och det kände jag med på många av de kommentarerna som vi fick i vårt kommentarsfält som var då inte höll med oss. Jag tycker att de kommentarerna beskriver det här skavigheterna i livet typ, som alla någon gång känner. Så bara, ja, jag kan välja lite vilken attityd jag ska ha under en dag, om jag vaknar och har en medelmåttig dag som de flesta dagar, men jag kan inte välja att må bra om jag har hamnat i en depression.
Nej.
Det är två helt olika saker.
Precis. Ja. Och det blir ju problematiskt att klumpa de två.
Ja. Nej, så här, jag missunnar ingen att bli hjälpt av de råden som Dr. Diamantis har skrivit i sitt inlägg. Nej, eller de råden som folk har skrivit nu i vårt kommentarsfält. Jag missunnar ingen. Fan vad bra om du har blivit hjälpt av att ändra dina rutiner och sova bättre kanske. Mm. Men vi kan inte använda det som en liksom universell lösning på all psykisk ohälsa.
Precis.
Och vi måste ju också sluta stigmatisera SSRI. Jag får panik av det.
Alltså.
Ja. Ja, det finns såklart fortfarande ett inlägg på vår Instagram också om man vill läsa vad vi har för tankar kring det här.
Ja. Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Ja, appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt. Alltså direkt i telefonen.
Ja, och det här är ju alltså revolution tycker jag ändå man ska säga. För chattterapi, det är ju väldigt stort i USA där det verkligen har växt. Och jag tycker det är så coolt att Mendly liksom är först på bollen här.
Mm. Ja, jag tänker liksom om man börjar känna så här att man kanske... Ja, man har hamnat i något dåligt tankemönster. Alltså du vet när man är så i början av en negativ spiral. Ja. Att då bara ha ett redskap som är så lättillgängligt. Det kan ju göra att man liksom stoppar den där negativa spiralen innan det hinner bli så allvarligt.
Ja men verkligen. Och man kan få hjälp via chattterapi med liksom, ja, men många olika problem. Men exempelvis nedstämdhet, oro, stress eller sömnproblem.
Ja, och att gå i chattterapi hos Mendly kostar 0 kronor. Man kan skriva så ofta man vill och få svar 3-5 gånger i veckan. Och det är alltså ingen väntetid. Utan när du väl har dratt igång din chatt så är ju den chatten igång hela tiden. Så du skriver liksom när du känner att så här... Oj, nu kom det upp en sån där tanke igen. Det är ju det här jag måste ventilera. Och då skriver man av sig det direkt. Istället för att vänta till nästa gång man har en terapistund. Liksom.
Ja, men exakt. Och vet du vad jag tycker, Sofie, som vi ibland glömmer bort att säga, men som vi och Mendly är väldigt angelägna om?
Mm.
Att man vid akuta psykiska problem eller liksom allvarliga självmordstankar ska ringa 1177 eller... 112.
Ja.
För det är ju liksom livshotande att känna att man inte vill leva mer och då är det ju 112 som gäller.
Självklart. Det är över 17 000 personer som har blivit hjälpta av Mendly. De har över 100 stycken legitimerade psykologer eller psykoterapeuter och det är 92% nöjda användare. Ändå ett gott resultat.
Ja, men så bra betyg.
Ja, du laddar ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack Mendly. Dagens avsnitt.
Ja, så alltså, jag är väldigt väldigt stolt över det här. Det känns som att man alltid säger det, men jag blir alltid så stolt över våra gäster.
Ja, jag vet ju. Nej men alltså, ärligt, ja. det blir man ju med för att man vet att så här, de sitter här hos oss och de pratar om någonting som inte är jättelätt.
Alltid. Precis. Och jag är alltid det är alltid lika fint att liksom dyka in i någons historia och höra hur någon har varit med om någonting som har varit jobbigt och sen höra liksom om hela tillfrisknandet, ja, eller liksom så här är jag idag, gud vad inspirerande. Men det är också så sjukt inspirerande att prata med någon som är i skiten just nu, eller kanske någon som dagens gäst Saskia är i någonting som hon knappt själv kan sätta ord på.
Exakt, vi har med oss Saskia för att prata om hetsätning,
ja,
eller ja, men på engelska kallas det ju binge eating disorder. Jag tror många har hört det begreppet.
Ja, som vi säger lite i liksom intervjun också, att det känns som att så här, det amerikanska ätstörningscommunityt, som ju är väldigt stort, exakt, i USA, de är väldigt bra på att ta med just hetsätning som en, ja, ätstörning. Medans
eller
här,
så här, ätstörningscommunityt låter, lät så pro-Anna. Ja, men alltså,
de som är, alltså kroppspositivism.
Ja, men exakt, som pratar mycket om så här dietkultur och alltså så.
Ja.
Ja, de är på ett helt annat sätt än man var, vad man typ är van vid här.
Ja, men här räds vi ju för att prata om det, för att det känns så skambelagt.
Exakt. Det heter enligt 1177 hetsätningsstörning.
Mm.
Och jag tänkte att jag bara ska läsa vad det står sammanfattat på 1177.
Ja.
Du kan ha hetsätningsstörning om du ofta återkommande äter utan att kunna kontrollera dig och får i dig stora mängder mat på kort tid. Hetsätningsstörning kan leda till fysisk och psykisk ohälsa om det inte behandlas, men de flesta som får behandling blir friska.
Ja, det handlar väl också bara då om att de som söker hjälp för hetsätning ska få hjälp.
Det kan man säga, det kommer vi diskutera.
Ja.
Så vi rullar intervjun med Saskia.
Varsågoda!
Hej Saskia och varmt välkommen till Ångestpodden!
Får jag prata nu?
Ja!
Hej! Och välkomna! Nej men gud!
Välkomna till din timme i Ångestpodden!
Välkomna till min show!
Men nu har vi så sagt det, att det känns som att vi känner varandra.
Ja, nej men det är sjukt.
Jag fattar inte, alltså...
Nej men jag visste inte att det skulle vara så här trevligt.
Nej,
nej men jag har så trevligt.
Ja. Ja, men alltså det är så trevligt.
Ja.
Men du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du?
Åh jävlar, jag heter Saskia. Jag är ganska excentrisk som person. Jag gillar konst, jag skapar konst. Jag vill bli formgivare.
Mm.
Och håller på att hitta liksom min väg dit. Att jag gillar liksom färg och form, men jag vet inte riktigt vilken min plats är. Och sen så jobbar jag som influencer. Och jag gillar Baileys te. Ja. Som vi pratade om tidigare. Ja.
Jo, men vi pratade ju om detta och jag är ju väldigt sugen på så springa och köpa det.
Ja,
ja, jag vill att vi ska gå dit efter.
Ja.
Mina följare vet liksom till och med om Baileys te. De är så här, har du Baileys i teet på morgonen? Liksom, vad är du för alkis? Typ. Jag bara, nej.
Alltså, de tror att det är så att du skvätter ner.
Ja, exakt. Ja. Därför jag har så gott humör.
Ja, exakt. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Nej, men jag får absolut ont i magen.
Mm.
För att det har jag haft så mycket.
Mm.
Så att jag har, om jag ska vara ärlig, så har inte jag vågat lyssna så mycket på er podd.
Nej.
För att det triggar så mycket.
Mm.
Att jag vill liksom tänka bort det.
Mm.
Så att jag har liksom inte vågat gå in i det, för just nu så har jag ett väldigt bra skov.
Mm.
Och då vill jag liksom inte fokusera på det.
Nej, men det är väl sunt också.
Ja, men precis,
alltså, att ibland anamma den bra känslan.
Ja, men exakt.
Mm.
Att ibland kan man bli så fokuserad om man på ångesten om man har mått dåligt länge.
Mm.
Att det blir ens identitet, och för mig har det blivit det.
Mm.
Och jag vill komma bort från det.
Mm.
Så att jag får ont i magen och är så här, jag vill aldrig hamna där igen, jag vill låtsas som att det inte finns.
Mm.
Kom aldrig tillbaka typ.
Mm. Ah. Gud, men det låter också väldigt sunt att känna själv, eller så här, ett, att vara medveten om att det har blivit ens identitet.
Mm.
Och att också vilja ta sig därifrån.
Ah.
För många tror jag att det kan bli liksom en enorm trygghet som man inte vill ta sig ifrån. Mm. Liksom.
Ja, men allt som man vänjer sig vid blir ju en trygghet.
Mm.
Och det kan ju finnas, alltså det finns ju både positiva och negativa saker som man vänjer sig vid. Men att man just, att det kan vara svårt att förstå att man också kan vänja sig vid typ negativa saker.
Exakt.
Mm. Och att det blir en trygghet att, ja, men fastna där och prata om det och att man inte vågar, ja, men öppna locket och är så här, men vem är jag om just nu kanske jag inte har så mycket ångest? Och då blir man ju rädd för att man är så här, men gud, jag har ju ingen personlighet.
Nej.
För att det är det enda man har odlat.
Mm. Oh, gud. Mm.
Lite så känner jag just nu.
Men idag så tänkte vi främst att vi ska prata om hetsätning eller hetsätningsstörning som det heter på sjukvårdsspråk. Nej, men det kändes typ också som att det är mer satt på engelska typ. Alltså binge eating disorder. Ah, eller jag vet inte, alltså det känns som att det är liksom amerikanska communityt kring att typ prata om ätstörningar, ångest, psykisk ohälsa, att de pratar så mycket mer om hetsätning än vad vi har gjort i Sverige.
I Sverige pratar vi liksom om anorexia och bulimi.
Nej, men hetsätning finns inte.
Exakt.
Nej, i Sverige.
Nej. Men hur skulle du beskriva det liksom? Vad är det för någonting?
Det är en ångest. Det är alltså jag har ju inte gått i terapi för det, jag har inte fått någon hjälp för det, så att jag vet ju inte någonting mer än det som jag är van vid. Mm. Så att jag vet liksom inte riktigt vad som är ovanligt.
Nej.
Vad som är fel inom citationstecken.
Mm.
Utan jag, för mig är hetsätning att hellre vilja kräkas än att vill jag ha ångest.
Mm.
Att jag omsätter psykisk ångest till fysisk.
Mm.
För att det blir ett rop på hjälp för att jag vill läggas in på sjukhus.
Ja.
För att bli tagen på allvar.
Mm. Men om vi liksom, vi kommer ju komma in på det här så mycket mer, men vi vill ändå backa bandet lite. Vart är du liksom född och uppväxt? Hur ser du tillbaka på din barndom?
I mitt pass står att jag är född i Uppsala, men jag är född i London.
Mm-hmm.
Men jag är liksom typ uppvuxen i Uppsala.
Mm.
Mina, eller mitt första år där. Så att jag och min mamma flyttade till, från London till min mormor i Uppsala när jag var ett halvår. Och sen är jag uppvuxen i Stockholm. Och har bott här liksom hela tiden ungefär, med lite avbrott på olika ställen. Nej, men den har inte varit så kul. Jag har inte blivit så sedd. Och jag har inte haft så mycket, jag har liksom inte fått det ett barn behöver i form av uppskattning och ja, men kärlek på det sättet som jag hade behövt.
Mm.
Och det har ju satt sina spår, om vi säger så.
Men förstod du det redan då, eller är det så här någonting som du har förstått nu i liksom vuxen ålder?
Det är nog i vuxen ålder, för att det var nog bara för några år sedan som jag började tänka om min barndom. Att hela min barndom har jag varit upptagen med att tänka att så här, mina föräldrar gjorde så gott de kunde.
Mm.
De är liksom, det är mig det är fel på. Varför uppskattar jag inte det de gör för mig? De har det svårt. Så därför så borde jag liksom inte ha några behov. Och att jag la liksom, ja, med mina barnbehov på mig själv.
Ja.
Att de borde försvinna.
Mm.
Och att inte att, och att jag borde försvinna, inte att jag borde dö, men att jag liksom inte borde ta upp någon plats för att det är ansträngande för mina föräldrar. Och det gör det ju väldigt svårt att bli en fungerande vuxen person om man har det som grund, att man inte borde få finnas, att man inte får ta plats och att man inte är så uppskattad om man inte är på vissa sätt.
Men när skulle du säga att du hade din första kontakt med ångest? Eller liksom, minns du hur det var eller varför det uppkom eller så?
Nej, jag kommer inte ihåg. Alltså, jag har typ inga minnen från min barndom.
Nej.
Och det är väl, det tolkar jag som en del av en ångest.
Mm.
Att det är för jobbigt att tänka på.
Ja, precis.
Så att jag kommer ju inte. Jag kommer väl, det var i tonåren i gymnasiet som jag började i psykolog. Eller gå till en psykolog.
Men kan du minnas första gången som du hetsåt?
Alltså det är svårt. Jag har alltid haft en komplicerad relation till mat.
Mm.
För det har varit det enda sättet för mig att kunna kontrollera min vardag. Att det, liksom min omgivning var inte som jag ville ha. Så det enda som jag kunde styra över var att öppna eller stänga munnen.
Gud vad jag tror många relaterar.
Eller hur? Ja. Och det är ju en sån klassisk grej som man känner till lite mer nu. Men jag tror inte att det kanske var lika vanligt för 30 år sedan.
Nej.
Att man fattade vad det betyder. Mm. Alltså att vad mat liksom står för och att det är många svårt för det.
Exakt.
Utan att man får svaret på alla, allt det nu.
Mm, precis. Men kan du minnas här, när i tid som det ändå blev en del av din ångest att hetsäta?
Jag tror, jag vet inte om jag alltid har hetsätit. Jag vet inte när det började, men jag vet att jag alltid har velat äta rispasta och mjöl, potatis. Mm, eller inte potatis, för det är typ en grönsak när man är barn. Men pasta och ris är det enda jag har velat äta. Och godis. Så att eftersom jag inte har gått igenom min hetsätningsproblematik så vet jag inte heller vad som är fel och när jag började.
Nej.
Men jag vet att jag alltid har varit besatt av att äta godis. Det har liksom varit det enda som min typ vakna tid har gått ut på.
Mm.
Att jag har velat äta godis. Eller när får jag äta godis nästa gång?
Mm.
Så godis har varit min hetsätningsprodukt.
Ja, typ. Ja. Mm. Mm. Men vad skulle du säga då att liksom själva hetsätningen gjorde med ditt mående?
Alltså det gjorde ju, alltså på ett sätt, jag tror att det hade en funktion när jag var yngre.
Mm.
För det gjorde att jag liksom inte tänkte på hur jobbigt jag hade det i livet. Så att det blev ju som en hjälp att tänka bort ångesten.
En liten paus.
Typ. Ja men precis. Mm. Och det kallas väl någonting inom psykiatrin, ja, jag vet inte. Men det är ju en tvångsbeteende för att kunna kontrollera någonting.
Mm.
Och det gjorde jag med godis. Och det hade sin funktion. Liksom.
Mm. Mm.
Att det var ganska skönt.
Ja.
Men sen när man fortsätter, när man blir vuxen och fortsätter med de här grejerna som man håller på med, tvångsbeteendena, det är då som man får lite svårt.
Ja.
För då gör de inte sin funktion, utan då förstör de bara.
Ja, och då är det också ett så invant beteende. Exakt. Så då är det ju jättesvårt att sluta.
Nej, men det är omöjligt.
Ja.
Om man inte får hjälp.
Ja.
Och om man mår dåligt så är det jättesvårt att ta hjälp själv.
Ja,
om man inte har folk som hjälper en så blir det jättesvårt.
Ja. Men typ om man läser om hetsätning typ på 1177...
Ja, men snälla,
eller
berätta, vad är hetsätning?
Ja, men där står det ju då att man har, liksom episoder,
okay,
där man äter som då liksom... Ja, men liksom det här matintaget eller när man äter väldigt mycket, att det kallas för episoder.
Mm.
Kan du liksom känna igen, relatera till att det känns som nu har jag en episod?
Ja, nu som vuxen så kan jag känna igen det. Men jag tror att det kan vara svårt att sätta fingret på när det har hänt. För att desto mer ångest jag har, desto sämre episod.
Precis.
Eller desto värre episod.
Mm.
Och då, mitt sätt att hantera ångest är att stänga av minnen. Att jag glömmer bort. Så jag kan koppla det till att om jag mår dåligt så hetsäter jag mer.
Ja. Finns ett samband liksom.
Exakt.
Mm. Men just hetsättning känns ju, ja, men som vi sa här innan, det känns ju så extremt, alltså tabubelagt och skamfyllt och så. Mm. Som vi sa, i Sverige så pratar vi i princip nästan bara om anorexia och bulimi, inte någonting om hetsätning, inte någonting om den här jättevanliga ätstörningen som saknar, vad är det nu heter?
UNS, alltså.
Ja, precis. Utan specifik. Ja, precis.
Aldrig hört ens.
Nej, precis. Och då är det...
Och du är den vanligaste.
Ja, precis. Men har du liksom, vad har du känt kring din hetsättning? Har du pratat med någon om den? Eller har du liksom ansträngt dig mycket för att dölja det beteendet? Liksom?
Alltså, det är väldigt nyligen som jag fattade att jag hetsäter. Det är kanske är 2 år sedan.
Ja.
1,5. Och innan dess så pratade jag inte om det alls. Så jag pratade ju om med mina kompisar om att jag hade svårt med mat och att jag tyckte att det var jobbigt att jag var besatt av att äta godis.
Mm.
Men jag har aldrig fattat varför jag är besatt av att äta godis. Men
på vilket sätt då hade du liksom en konstig relation till mat? Vad var det som liksom kändes konstigt?
Jag kände mig som att jag inte kunde tänka på annat. Att mat och godis upptog eller upptar för mycket av min tankeverksamhet än vad jag tycker är sunt. Den styr mig. Och det är liksom ett problem. Och det har jag pratat med kompisar om. Men jag har inte fattat vad det är. Och jag har inte gått upp liksom på ett sätt som kanske andra har märkt att det har blivit alltså att jag mår dåligt förut, utan det är ganska nyligen som jag gick upp mycket under kort tid. Och då är det lättare kanske att mäta än ätstörningsproblematik, vilket håll det nu är.
Ja.
Om det syns. För då kan andra säga så här, nu har det här hänt, du har gått upp eller ner ganska mycket, hur mår du?
Ja.
Men det var mitt ex som tror jag gjorde mig medveten om att jag började hetsäta. Jag tror att det var hon som kläckte det. Ingen annan har sagt det förut. Utan vi har bara pratat då om att jag har liksom problem med godis.
Ja. Men hur kände du då när hon liksom kändes det då så här, vad kommer du här med för så här sjuk pekpinne? Eller var det skönt? Var det en befrielse?
Nej, det var jättejobbigt.
Mm.
Hon kanske inte sa det på ett jättebra sätt heller. Utan lite anklagande. Istället för stöttande. Det var liksom, det var min känsla i alla fall. Men
alltså gud, för vet ni vad jag, alltså jag får typ, alltså så här, jag tänker så mycket. För när jag också läste så var det så här, hetsättning på 1177. Hetsättning är den andra vanligaste ätstörningen som finns. Och tänk bara så här, ah, men hur är vårt samhälle uppbyggt? Att så här, allting där du kan späka dig, där du kan liksom äta så lite som möjligt, det ska innehålla så jävla lite som möjligt. Så här, ät luft helst. Alltså det blir så liksom uppskattat. Alltså en person, alltså en person med anorexi kan ju gå väldigt länge för att samhället säger så här, va, hur tränar du? Gud, äter du bara så lite, hur? Medan hetsätning blir du så liksom,
det är ingen som vill veta.
Nej,
det är ingen som tycker man är duktig skammad
av att säga, va, varför äter du godis, för det är fel, eller varför
du
äter
ingen du jävla disciplin.
Exakt. Och fy fan, alltså jag blir alltså konstigt att ingen vågar prata om det liksom.
Nej
men verkligen.
Men kunde du, alltså, kunde du när hon sa det känna, fan, det här stämmer? Eller var det så, nej?
Först kände jag nej. Men sen frågade jag om det. Att jag tycker, jag är liksom lite besatt av att växa som person. Så att om jag får kritik så vill jag gärna veta vad det handlar om och typ ta in det och känna om det stämmer. Och jag kände väl att det kanske stämde när hon förklarade att på vilket sätt, och att hon såg ett, en ändring i mitt liksom ätmönster. Men det var ju inte skönt. Men det var väl liksom att, nej men jag kände mig som världens sämsta person. Att hetsätning är det fulaste, sämsta en människa kan göra. Alltså det är liksom dödsstraff på hetsätning.
Ja, det kände är så jag. Det känns.
Ja, med samhället.
Och nu har jag hamnat där, så nu måste jag dö. Eller liksom, nu måste jag halshuggas. Fuck, jag är påkommen typ.
Ja.
Det här är det som jag har väntat på hela mitt liv. Att bli påkommen, och nu blev jag det typ.
Ja. Gud, ja. Men vad har du liksom haft för relation till din kropp genom liksom ditt liv eller så här uppväxt och så? För ätstörningen känns ju liksom så kopplat till kroppsuppfattning.
Ja, men nej, men min kroppsupplevelse är väl inte den bästa. Jag är uppvuxen med att kanske inte få så mycket komplimanger eller så positivt, få höra så mycket positivt om min kropp, utan höra negativa kommentarer. Och det har ju såklart satt grund för vad jag tycker om mig själv. Så att jag har ju alltid tyckt att jag är tjock och ful, borde gå ner i vikt. Alltså sen jag var kanske 9. Och att jag har varit så här, jag är så stor som en planet. Och sen när jag ser tillbaka så var jag typ smalast i klassen. Så att det har ju inte funnits någon grund. Och sen spelar det ingen roll, det behöver inte heller finnas någon grund. Men jag har en jättedålig relation till min kropp. Jag har fejkat ett tag när jag blev liksom tjock på riktigt, eller vad man ska säga, att jag tycker att man liksom, att jag var så här, man får finnas som tjock och bla bla bla, men jag har ju aldrig känt att jag får det själv.
Nej.
Alltså jag tycker ju ofta många dagar att jag inte får gå utanför dörren för att jag är så tjock. Men det kan jag ju inte skriva på min Instagram.
Alltså det var så peppig.
Ja men exakt, och typ jag vill inte trigga, jag vet inte, jag vill typ inte dela med mig av ångest när jag är i det. För att då är det lätt att det blir för mycket och att det blir liksom lite äckligt grovt på något sätt. Och det är svårt att hålla gränser. Och sen så vill jag inte heller bidra till att tjocka inte får finnas.
Nej.
Alltså för det får man verkligen. Men jag hatar att vara tjock.
Ja, precis. Och det är så, man måste fan kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Om man lyssnar på det här eller typ inne på din Insta eller vad den kan vara liksom. Alltså fy fan, alltså det är så många som relaterar till det här också. Och att det är så, det är okej att vara tjock, men jag vill fan inte vara det.
Nej. Alltså, så man tycker man det är så himla bra och viktigt med folk som visar upp sina liksom tjocka kroppar. Men man vill själv inte vara en av de kroppspositivisterna. Nej, liksom.
Ah, fy fan. Och det där är...
Och jag kan bara ställa mig i kön till det. Jag tycker det är jättejobbigt. Både att det är tungt. Alltså det är framförallt att det fysiska jobbtungt, ansträngande.
Ja.
Jag får ont. Och att jag älskar kläder och jag kan inte ha de kläderna jag vill ha. Så att för mig är det kanske mer en praktisk grej. Att jag inte kan göra det jag vill göra med min kropp sen den blev den storlek som den är nu. Om man jämför med förut. Och att det var lättare liksom att ha en kropp förut. Att för mig är det nog mest en sån grej. Att jag försöker trycka bort alla de här samhällsnormsgrejerna. Att det känns inte som att det är det viktigaste för mig. Utan att det är just det praktiska. Tycker jag att det är jobbigt. Och sen är det också jobbigt att folk tror att jag har sån enkel bild av att vara tjock. Att folk ofta pratar med mig om tjockhet.
Ja.
Och det förstår jag. För man tror... Folk tror att jag för en kamp för tjocka. För att jag tycker att man får finnas. Jag gör väl det på något sätt, jag vet inte. För att jag vill ju tycka och känna att jag får finnas och andra tjocka får finnas. Men,
ja, men då, det handlar väl mer om att så här, jag ska få finnas vare sig jag är tjock eller smal. Alltså man kan väl bara ta bort hela jag ska få finnas för att jag är tjock.
Det är så man lägger ut en bikinibild. Fan vad modig du är. Man bara, oj, det var inte allt jag har.
Få finnas för att jag är jag, inte för att jag är tjock.
Inte så måste jag vara så jävla modig för att jag fucking går ut.
Allt måste inte vara så kampanjande för någonting.
Men det är med så sjukt att så här, alltså en modig kropp, det är också allt som inte är så smål. Är vi samhälleligt?
Men jag tycker också att det blir jobbigt när folk kallar mig kroppsaktivist. För det blir jag liksom kallad. Och det förstår jag att andra kanske tycker, för att jag inte skäms för att visa upp mig. Eller jag låtsas att jag inte skäms. För att jag skäms ju. Men då påminns jag om att jag är tjock. Och så får jag liksom ångest över att jag hetsäter. Jag vet ju liksom bakgrunden till att jag är tjock. Jag tror att det är det som gör min ångest. Bakgrunden till att jag är tjock är inte heller så sant för mig.
Nej.
Att jag hetsäter och därför har jag blivit tjock. Och hetsätning är... Ingen har jag gjort för att jag har haft ångest. Så att min kropp är ett resultat av ångest. Och det är det som jag har problem med. Och det är det jag får ångest över. Inte synen på tjockhet.
Speciellt när man när du nu liksom så mår bra. Men
bättre.
Precis,
inte bra men.
Nej, men bättre. Att så här, ångesten ändå där och hela tiden påminner om att den har varit väldigt mycket värre än vad det är nu. Men du har ju haft liksom mycket annan ångestproblematik också utöver liksom själva bara hetsätningen. Liksom. Vill du berätta?
Ja, men jag har ju haft ångest hela mitt liv, förstår jag nu. Och den har ju sett olika ut. Förut, alltså så här, jag har typ ljugit hela mitt liv. Och det har jag förstått nu. Jag har ljugit, jag har gått i terapi 10 år, ljugit för varandra psykolog. De har frågat vilka problem jag har. Jag har liksom sagt emot det. Jag har inte berättat det som är jobbiga. För att jag har skämt så mycket. Att förut så hade jag jättesvårt att duscha. Att jag kanske duschade var 10:e dag. Sa inte det. Nej men för det är ju för fult och pinsamt. Mm. Hetsåt, sa inte det. Det är ju för pinsamt. Utan jag berättade liksom att så här, jag bråkade med den här, bla bla bla. Sånt som jag har läst om i tidningen att man kan prata med sin psykolog om. Ja,
det är lite så fina ångesten.
Ja, exakt. Och det är ju klart att jag inte blev bättre.
Nej.
För att de, jag är liksom, eftersom mina föräldrar, jag har liksom blivit expert på att typ tolka människor och anpassa mig. Alltså mitt överlevnadssätt har varit att få folk att tycka om mig.
Mm.
Att jag har varit dålig i skolan, jag har inte lärt mig något, men jag har fått lärna att tycka om mig.
Mm.
Att jag liksom lite gjort det för att ta mig framåt i livet. Att jag har hatat mig själv, jag har inte kunnat ta hand om mig själv, men så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag har fått liksom andra att hjälpa mig typ. Jag vet inte, jag har liksom inte varit mig själv.
Nej.
För att det hade jag, kunde jag inte när jag var liten.
Mm.
Jag blev liksom inte uppskattad när jag var mig själv. Och det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att ta sig ur.
Mm.
Att spela någon annan. Så att när jag liksom, när jag umgåtts med folk så har jag liksom försökt spela någon som jag har trott, men så här, underhållt. Och försökt vara någon som andra, som jag tror, som jag brukar få uppskattning för.
Ja, ja.
Och sen har jag gått hem och fått panikångest för att det är så ansträngande och för att jag mår skit och att ingen ser mig och att jag har känt mig ensam. För att det är klart att jag inte blir sedd när jag inte säger hur jag mår.
Nej.
Eller ber om hjälp, för att då har jag trott att då kommer jag bli övergiven.
Mm.
Så att jag har liksom varit så ensam för att ingen har vetat om hur jag har mått.
Mm.
Och det är liksom, jag får så ont i magen av att prata om det, för att jag har fortfarande inte bearbetat det, för att jag fortfarande ljuger i terapi.
Ja. Men tror du att din liksom ångestproblematik, att den kompotten av att ha ångest under lång tid, att det till slut leder fram till hetsätning? Eller?
Absolut.
Ja.
Personlighetssyndrom har jag några stycken av. Och det har jag lärt mig är någonting som man skapar från trauman. Så att hetsätning, jag vet inte benämningen, men jag skulle kanske gissa att det är nästan en del av det.
Mm.
Alltså liksom en tvångssyndrom har jag. Och hetsätning eller ätstörningar är ju baserat på kontrollbehov.
Exakt.
Ja, det är väl liksom ett, efter att inte ha blivit sedd år efter år, så är väl det, har väl det varit ett sätt för att försöka bli sedd kanske.
Mm.
Så jag har inte tänkt på det aktivt, utan det har väl varit, jag tror att jag har försökt kontrollera mig själv, hela min personlighet, mitt sätt att vara, allt runt omkring. Och hetsätningen blev väl ett sätt som jag inte kunde kontrollera. Så där kroppen kontrollerade mig och försökte ta tillbaka mig själv. Att vara så här, hallå, liksom, det här kan inte du kontrollera. Mm. Haha. Lite så.
Mm.
För jag vet inte, alltså jag har liksom en knepig hetsätning.
Mm.
Jag hetsäter inte på det sättet som när man googlar.
Nej.
Jag trycker inte två pizzor.
Nej.
Och det är därför jag inte heller får hjälp från en ätstörningsklinik.
För har du liksom försökt få hjälp för bara så här, jag har en ätstörning, jag måste ha hjälp?
Ja. När jag flyttade till Malmö för 5 år sedan så hade jag kompisar som såg mig och tog hand om mig väldigt mycket. Och de var så här, du är liksom ätstörd. Och jag bara, men jag är inte smal. Och de bara, man behöver inte vara smal för att ha ätsättning. Eller så här, ätstörning. Och de var så här, du behöver nog hjälp med det här. Och det var så himla skönt att bli sedd för med mig själv. För det var ju något som jag liksom kände. Mm. Det stämde. Ah, det var så här, det är jag. Alltså det var, jag har inte kunnat gömma det liksom.
Nej.
Och de såg det.
Mm.
Så det var väldigt skönt, men det är inget, jag har inte fått hjälp. För att när de frågar mitt problem så kan jag inte svara. Och det är väl liksom just det som jag har gjort hela mitt liv, att jag trycker undan. Jag vet inte mitt problem. Eller liksom...
Men blir det liksom att du inte är tillräckligt sjuk då?
Ja.
Mm.
Precis.
Mm.
Och att jag inte heller vågar säga det som jag har problem med.
Nej.
Mm.
Eftersom det är så nytt att jag typ vågar prata om det och vågar erkänna det, så har jag förut försökt dölja det. Så att det har liksom tagit emot i mig att söka hjälp.
Mm.
Och då när jag har pratat med dem och de vill veta, och så är de ganska hårda och snabba och stressade. Så här, jaha, vad behöver du hjälp med? Och bla bla bla, vad är din problem? Och jag bara, jag vet inte.
Mm.
Jag är jätteduktig och så tror jag att jag är på arbetsintervju.
Ja.
Och är sådär,
ja.
Men duschar, liksom så här, är glad, skämtar.
Ja, precis. Hallå,
ja, exakt.
Så blir man så,
får dem att tycka om mig och de bara, du mår inte dåligt. Och man bara, du skulle bara veta.
Ja, precis.
Men alltså, det är kanske jättesvårt att liksom förklara, men vad skulle du...
Så jag märker nu när ni frågar att jag försöker leda undan också.
Ja.
Jag liksom svarar inte på era frågor. Du behöver
svara på allt.
Nej, absolut inte.
Nej, men jag älskar när ni frågar. Jag
ska göra något själsligt övergrepp här.
Nej, precis. Men du vet så här, alltså, för nu sa du det att så här, ja, men jag är inte ett klassiskt fall när man googlar och att jag äter 2 pizzor.
Mm.
Men vad är det som skiljer sig?
Att jag vill ha ett konstant intag av godis.
Ja.
Mm.
Jag tror min ätstörning är väldigt baserad typ i huvudet. Att från det jag vaknar tills det jag går och lägger mig, tänka på vad jag ska äta, när jag ska äta.
Ja. Mm.
Att jag inte orkar äta, att jag inte orkar laga mat, att jag måste äta nyttigt, att jag måste gå ner i vikt. Att det ska vara, jag har liksom väldigt många punkter på min lista. Jag vill äta, jag tycker att jag ska äta på ett visst sätt som jag tycker är nyttigt.
Mm.
Men jag mår illa av mat som jag inte är sugen på.
Ah.
Och får klökningar om jag försöker äta något som jag inte är sugen på. Så att jag klarar inte av att äta på det sättet som jag tycker att jag borde. Och då får jag ångest av det och tycker att så här, aha, nu när jag försökte äta nyttigt och gott, men liksom, då klarar jag inte av att äta det.
Mm.
Och så äter jag pommes kanske, för det klarar jag av. Och då får jag ångest av det.
Mm, för det är något man inte bör.
Ja, exakt.
Mm.
Så att när jag pratar med ätstörningspersonerna, då är de så här, men vad äter du då? Och det är inte liksom jättekonstigt det jag det liksom äter. Men det är liksom... jag hatar att äta.
Mm.
För att jag vet inte när jag är hungrig. Jag vet inte när jag är mätt. Jag vet inte hur stor eller liten portion jag borde äta. Jag har liksom inga såna, alla såna gränser eller instinktiva förmågor är borta.
Mm.
För att det var så jobbigt när jag var liten.
Mm.
Och för att det också är en ätstörning.
Ja, men, alltså, ja, men precis. Exakt.
Ja.
Så att jag vet liksom aldrig vad jag ska äta. Jag vet så här, jag öppnar kylskåpet och är så här, ska jag välja det eller det där? Vad är jag sugen på? Vad är bra? Vad är nyttigt? Eller jag vet vad som är nyttigt, men ska jag äta det nu?
Mm.
Ska jag ta en glass nu? Eller inte? Vad borde man göra?
Mm.
Vad är rätt eller fel i den här situationen? Kan jag ringa 1177 och fråga?
Mm. Alltså det är lite så här, vad tycker ni jag ska äta?
Ja, ja men exakt. Jag har liksom ingen sån grundkänsla för vad, att jag är okej.
Nej, och så, det blir ju heller inte lättare när, alltså jag tycker själv att så här, jag har en bra relation till mat, men jag blir ju också påverkad av så här, det känns som att det liksom, det som finns under kategorin vad man bör äta, det blir mindre och mindre saker på den listan. Mm. För helt plötsligt är allt onyttigt.
Mm.
Det är så här, något som var helt normalt att äta för 10 år sedan är liksom big no-nos idag. Så att den listan blir bara mindre och mindre. Så hur fan ska man då få... Det är liksom,
ja,
det
känns... nu pratar vi inte ens så samhälleligt om termer så här onyttigt eller så. Vi pratar så här farligt!
Ja, precis. Alltså farligt för kroppen, farligt för den psykiska hälsan och liksom, alltså det finns ju så mycket regler kring mat, så har man redan då en dålig relation till mat och har den här problematiken, så jag fattar att det blir jävligt svårt.
Ja.
För det är svårt för någon som inte har en ätstörning.
Ja!
Om jag bara pratar utifrån mig själv.
Ja. Men för, eftersom min känsla i mig är att jag inte får finnas, som jag försöker ändra på det, bla bla bla, men det är ändå min grundkänsla. Och då är det som att den drar sig till mat, att då får jag heller inte äta för att jag finns ju inte.
Nej.
Att det är lite liksom kopplat till det på något sätt.
Precis. Mm.
Och men att jag liksom alltid sedan jag var liten varit att jag måste så här sitta på ett specifikt eller sitta på ett visst ställe. Jag gillar att så här veta var jag ska sitta. Jag vill liksom veta hur allting ska vara.
Mm.
Och det verkar liksom koppla ihop sig till maten också. Men sen är det även att min ätstörning, så gissar jag, är att jag har väldigt, alltså jag liksom, nej men att jag har svårt att se när mat tillagas, eller att jag vill inte se när jag lagar mat.
Nej,
jag blir liksom äcklad av att se när en råvara ändrar form till något annat. Jag blir liksom äcklad av att se att det där ska jag ha i mig.
Mm.
Att så här, det ska liksom in i mig på något sätt.
Mm.
Och att jag får så mycket ångest av att veta, av att inte veta. Gud, jag tror att den här den där korrandet är för att jag liksom blir stressad av att prata om det. För det är liksom inte så ofta man typ går in i det så mycket, för
nej,
att folk vågar typ inte fråga.
Men skulle du vilja att folk frågade mer?
Ja. Jag skulle vilja prata om det mer.
Känns det liksom som att det är liksom, det är så mycket skam kring det så ingen vågar fråga heller.
Att det är ju en väldigt stor del av mig. Och det är det här som är typ en av mina största ångestgrejer. Så fort jag vaknar så får jag ångest över vad ska jag äta, när ska jag äta, hur måste jag laga mat, hur kan jag komma undan, och så låtsas jag att jag inte kommer behöva äta. Och så skjuter jag upp det, frukost 3 timmar. Så jag är vrålhungrig, äter en macka och låtsas som att jag kommer bli mätt. Och så väntar jag 4 timmar till. Och men det är liksom, jag pendlar väldigt mycket mellan att äta inget och godis. Att jag äter liksom inte mycket mat, utan det är att jag liksom låtsas som att jag blir mätt av godis. Och ersätter mat med godis. Men det svåra är ju att jag vet liksom inte hur jag ska komma ur det. Just eftersom jag kräks om jag inte äter det jag är sugen på. Att det är liksom lite svårt då.
Ja, men jag blir så upprörd av att du inte får hjälp.
Men för det är också olika saker jag är sugen på varje dag. Det är liksom som, jag vet inte hur det är att vara gravid, men det känns som att jag liksom har grova gravid cravings varje dag. En sak funkar en dag, risifrutti kanske. Nästa dag spyr jag av tanken. Eller liksom, nu säger jag det, så kastar jag mig. Jag går inte runt och jag spyr inte så mycket, men jag får klökningar och illamående av att tänka på vissa mat.
Så då är det nej
liksom. Ja, men exakt. Och sen så kom jag på häromdagen, eller jag har tänkt på måltidsersättningar väldigt länge, men jag har inte vågat tänka att då är det så grovt och då tar man sig själv på allvar. Och det har inte jag vågat göra. För jag ska ju funka och klara mig och vara duktig. Jag ska vara en duktig tjej. Och då äter man inte måltidsersättningar. För det har inte varit att jag vill gå ner i vikt, utan för att slippa matproblemet. Så att jag har bett läkare så här, kan jag få det här typ? Och de bara, nej du är inte ätit det, du är tjock typ. Okej, okay,
alltså
förlåt.
Det är så jävla sinnessjukt.
Ja, jag vet.
Ja.
Men så hittade jag ett företag som gör måltidsersättningar som inte är bantningspreparat utan som har alla vitaminer och mineraler man ska ha. Så det är en fullvärdig måltid. För de flesta måltidsersättningar är typ yoghurt med socker.
Ja, precis.
Och det, jag vill äta nyttigt, jag vill äta något som jag blir pigg av för att må bättre psykiskt. Men så hittade jag det här, köpte hem och var så här, nej men nu sätter jag mig i soffan och njuter av att slippa rodda. Drack den där och jag mådde liksom illa hela dagen. Alltså det var så äckligt, så äckligt, så äckligt, så äckligt, så äckligt. Att jag fortfarande, jag har en till färdig sån målt i kylskåpet och varje gång jag öppnar kylskåpet så får jag liksom en klökning.
Men hur
så
har,
alltså, det var synd.
Hur blir det liksom energimässigt?
Nej men det är dåligt, jag blir trött.
För
att i sommar så har jag liksom typ slutat hetsäta och istället börjat äta ingenting. Och det är lite knepigt. Så att jag liksom, för i början såg jag inte problem i det, för det var så skönt att slippa hetsätning. För jag tänker liksom inte på mat på ett besatt sätt just nu. Och det är så himla skönt, för det har inte hänt på hela mitt liv. Men nu hoppar jag istället över måltider. Och för att det är liksom jobbigt att hålla på. Och min, men så här, läkaren är så här,
Har du kontakt med vården nu?
Ja, för att jag försöker få hjälp. Och då pratade jag med honom häromdagen och berättade det här. Att okej, nu har jag slutat hetsäta, jag äter ingenting. Det är lite jobbigt.
Det är liksom inte så optimalt.
Och han bara, hur mycket väger du? Och jag bara, fast det är inte det som är det viktiga. Det spelar ingen roll hur mycket jag väger.
Nej,
och han
bara, för den som är senare så håller man på att slita sitt hår. Alltså,
varför väger du det här så gör det inget som du inte äter.
Nej, men exakt.
Är det det som är budskapet?
Men det var det jag försökte säga. Att han bara, ja men jag vet ju inte om du har gått ner till 50 kilo. Vadå, väger du 30 kilo nu? Ja, då är det ett stort problem. Och jag bara, men det är inte liksom vikten som är det stora problemet.
Nej.
Jag, med hela min vakna tid spenderas på att tänka på mat och nu att inte äta. Vad ska jag göra? Det är liksom, jag klarar inte av, det liksom blir svårt att jobba.
Ja, så kroppen mår ganska skit på insidan av att inte få i sig energin.
Och han bara, men skulle du kunna väga dig? Och jag bara, men det är inte det. Det har inte hänt säkert så mycket viktmässigt.
Nej.
Eftersom jag äter pommes istället.
Ja.
Alltså liksom.
Ja.
Så att, Det är så svårt att få hjälp.
Ja.
Och då kan jag inte heller få så här anorexihjälp eftersom jag inte är smal.
Nej.
Så att det är liksom så här, men jag vet inte var jag ska få hjälp.
Nej. Men för du har ju sökt hjälp alltså för annan typ av psykisk ohälsa. Alltså märker du att det är liksom enorm skillnad eller så här, ja.
Nej men vet du vad han sa?
Nej.
När jag berättade om det här med ätstörningsproblematiken nu. Och han bara, ja, det här kan ju krocka med den behandlingen som du har sökt. Så att det kanske blir, du kanske får längre väntetid nu, ännu längre, för att de kommer inte vilja liksom ge dig hjälp, för att de kommer tycka att det här är ett för stort problem. Och ätstörningsproblem.
Ja, det är så samsjuklighet och liksom.
Ja men typ, jag vet inte, så att jag har liksom försökt få hjälp i typ två år. Jag har några diagnoser och men jag har inte dem fullvärdigt. Okay. Så att jag har liksom procent av dem. Så jag vill bara säga det. Jag vet inte varför, men för att jag inte vill bli lika dömd. Jag har mest borderline, kanske 70% borderline, en lugn borderline kallas det. Och jag har tvångssyndrom, en del procent, alltså OCD. Och jag har narcissistisk personlighetsstörning, en viss procent. ADHD, ja, ångest. Och det här då, borderline och alla de där personlighetsstörningarna har jag sökt hjälp för aktivt i två års tid och inte fått någonting. Och då nu när jag säger det här så bara kram, det kommer ta ännu längre tid, för att nu kommer de inte vilja, de kommer tycka att det här är ett problem i vägen. Och jag bara okej, men ätstörningsenheten då? De bara det är liksom sen covid så här är liksom, det är typ, man får knappt anställa sig på kö för att de har så mycket. Och jag bara, nej men alltså, snälla, vad ska jag göra?
Ja.
Nej men så kan jag fattar inte.
Nej men det är också bara så här, kraftansträngningen i att bestämma sig för att nu jävlar tar jag tag i det här och kämpar och håller på i två års tid och kommer ingen vatt.
Nej.
Alltså man trampar ju vatten.
Jag vet. Nej, men också man, nu mår jag ju bättre, tack och lov, men alltså jag vill ju liksom läggas in av att få det här svaret.
Ja, typ. Såklart.
För att det är liksom, nej, men jag känner mig så ensam.
Mm.
Men också, jag tror jag tänker mycket på att få folk som inte har det lika lätt som jag.
Mm.
Jag är ändå uppvuxen i Sverige, kan svenska, har ett stort kontaktnät.
Mm.
Och jag har ändå svårt. Tänk om man inte har det.
Ja.
Nej, men jag får liksom...
Nej, man får ju ont i hjärtat.
Nej, men det gör så ont i hela min kropp.
Ja.
Jag vill liksom lägga mig ner och liksom... Jag vet inte vad, men för att det är så knäppt.
Mm. Men vad tänker du kring... Alltså jag kan tänka mig att man känner sig så otroligt ensam i liksom så... Ja, men jag hetsäter, jag skäms, det är skamligt. Vad tänker du kring att så här, det är den näst vanligaste ätstörningen?
Jag visste inte att det var det.
Nej.
Det men jag. Känns det sjukt? Eller liksom...
Eller kanske skönt? För då är du ju inte ensam.
Ja, alltså jag tror att jag inte tycker någonting eftersom jag inte har pratat om det. Jag har liksom inte fått någon hjälp alls. Mm. Så för mig är jag fortfarande ensam i det.
Mm.
Jag vet inte så många som hetsäter. Eller för att jag inte har pratat om det.
Mm.
Och för att andra inte heller vågar prata om det.
Mm.
Och jag vet inte hur man blir fri från det. Så för mig är det fortfarande att det här kommer vara ett problem hela mitt liv. Och jag kan inte se hur det ska sluta.
Mm.
För att jag vet att, eller så här, jag märker att jag inte har tillräckliga verktyg för att kunna lösa det här problemet. För att, alltså jag fattar ju att det är ett symptom på något annat.
Mm.
Som jag inte kan, som jag mår dåligt över. Och jag vet, alltså förmodligen min barndom. Och den vill jag ju gå igenom. Liksom.
Ja, men, exakt.
Men jag behöver ju hjälp för det.
Ja, det kan man inte sitta och göra själv.
Nej,
kammar,
exakt. Liksom. Och jag har ju försökt tvinga i mig mat.
Mm.
Men då kräks jag ju.
Mm.
Så att jag, och därför vet jag inte riktigt hur. Och jag klarar av att äta mat när jag äter ute. För då får jag en färdig måltid.
Ah.
Det är så här mycket som vi har tänkt att du ska äta.
Mm.
Men då är det också jättemycket pengar.
Ja.
Och eftersom jag har varit sjukskriven så har jag inte de pengarna.
Precis.
Så att jag är liksom lite fast. Jag vet inte hur någon har tänkt att jag ska ta mig ut.
Nej.
Nu mår jag mycket bättre och jag fattar att jag kommer ta mig ut.
Mm.
Men jag har inte typ haft så mycket, vad heter det, stöttning.
Mm.
Att jag har inte vågat prata med mina kompisar förut. Så att jag har varit så ensam i det.
Mm.
Så det är väl, det är liksom ganska nytt att jag vill ta tag i det. Att nu kan jag se det på ett mer konkret sätt.
Mm.
Så här, jag har de här problemen, men det är inte jag.
Mm-hmm.
Utan det är ett problem som skulle underlätta mitt liv.
Mm.
Men jag fastnar inte lika mycket i att jag inte kan ta mig ur det, eller att jag, för nu klarar jag av att leva även med det. Men det är ju väldigt jobbigt.
Mm. Ja, tror du, men tror du det har varit en del av att ändå nu må bättre, att faktiskt börja prata om det också, att liksom öppna upp för dina vänner och så här? För du har ju liksom nämnt nu flera gånger att du ändå mår bättre nu, och vi såg också ett Instagram-inlägg där du skrev: jag är gladare just nu än vad jag någonsin har varit. Synd att det skulle ta 30 år bara, men det kom till slut och helvete vad skönt det är.
Ja, men jag tror att min vändning har varit att jag för första gången kände mig trygg i att få stöd.
Ah.
Så att många tror att det är någonting som man gör aktivt för att bli bättre. För mig så tror jag att det var flytten till Malmö från Stockholm, där jag flyttade till min bästa kompis. Och hon liksom tog hand om mig.
Mm.
Hon och Tove och Kajsa blev liksom mina föräldrar, som ringde läkare som sa: så här ska vi göra.
Mm.
Som tog mig till psykakuten.
Fint.
Exakt. Mm. Och ingen har någonsin gjort det förut. Och det gjorde att jag vågade släppa. Att jag inte, att jag kände hela mitt mående hänger inte bara på mig. För nu får jag hjälp från någon annan. Och för att man måste liksom våga må dåligt.
Mm.
Det är liksom ingenting... Eller för att må bättre så måste man våga det.
Ja.
Och det kan man inte göra själv. Och jag har liksom inte haft någon som tagit hand om det.
Nej.
Om mig.
Mm.
och mitt mående. Så att jag tror att det kom då.
Mm.
Och efter det så har det ju varit en jävla resa. Nej, men jag har haft mycket panikångest förut. Och jag har varit så himla rädd för mitt mående.
Ja. Gud, jag relaterar så mycket.
Mm. Att jag blir rädd av att prata om det nu, även fast jag tycker det är skönt.
Mm.
Men jag tycker det är så läskigt. Och, för att jag kommer ihåg... för den liksom skapar så mycket andra problem, ångesten. Det är inte bara ett mående som man går runt och lever med och klarar.
Nej.
Saker som en vanlig frisk människa.
Mm.
Utan man blir påverkad av det på ett sätt som folk inte fattar.
Exakt. Mm.
Förut så liksom fick jag väldigt, väldigt mycket syner.
Mm.
Och det vågade jag inte heller prata med min psykolog om. Alltså mitt läskigaste... Gud, alltså jag vill typ gråta när jag pratar om det, för att jag har inte bearbetat det och det är liksom så knäppt. Eller, men då satt jag, om det var 10 år sedan, med en kompis på en bar. Och vi satt och pratade bara och drack öl. Och sen helt plötsligt så skriker jag mitt högstaste skrik. Alltså som jag, alltså det kändes som att någon annan skrek i mig typ.
Mm.
För att då såg jag att en man satt under bordet hukad. Alltså så här, helt plötsligt så fick jag så trodde jag att det satt en man under bordet som inte jag hade märkt att han...
Mm-hmm.
Alltså det är jättekonstigt om en person sitter under bordet, jo, som man inte känner.
Ja.
Och helt plötsligt så märkte jag att det satt någon där. Och sekunden efter såg jag att det inte var någon där. Och så skriker jag inne på ett ställe. Och så här, min kompis fattar ingenting, för att vi pratar ju samtidigt.
Mm.
Och jag blir rädd, för att jag fattar ingenting. Att jag bara, men jag såg det här, och hon bara, va? Och jag bara, va? För att det är ju helt sjukt. Alltså, ja. Så här, jag har aldrig hört någon se saker.
Nej.
Om man inte är inne på ett sjukhus.
Mm. Mm.
Så jag hade liksom en del sånt. Att det är
overklighetskänslor.
Ja, exakt. Mm. Ja, men mycket overklighetskänslor. Mm. Att jag inte går på marken.
Mm.
Ser saker. Jag kunde se tomtar när jag var på promenad.
Mm.
Så, att, så här, när jag gick så bara bla 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 bla, tänker på någon ångest. Ser en tomte, lalala, ah! För att jag kommer ihåg, då fattade jag sekunden efter. Men gud, en tomte, what the fuck? Fuck.
Mm.
Och kollar tillbaka, det är inget där, blir ännu räddare. Vad är det som händer i mig? Alltså att, och det här hände väldigt mycket. Och sen har jag väl också, alltså det gör ju att jag går runt och känner mig osäker och otrygg i mig själv. Och det här är ju en påverkan, liksom... en förlängning av ångest.
Ja,
att det här är liksom det som ångest gör med.
Ja, man litar inte på sitt eget mål.
Nej, exakt. Typ. Och vem ska man då lita på?
Ja.
Om man inte litar på sig själv, man har ingen annan heller som är ens omdöme eller vad man, så här, så vad fan ska man gå runt och göra?
Ja.
Det är liksom,
ja.
Nej, men det är så sjukt. Och sen har jag också varit väldigt rädd. Jag vet inte vad det är för någonting, men när jag bodde i Malmö i kollektiv så kändes det som att det pikade.
Mm.
Att då bodde jag med 2 stycken och jag visste när jag liksom, jag blev väldigt rädd när jag också visste att de var hemma. Att de kunde gå utanför mitt rum eller knacka på och så skrika jag till. För det var som att jag hela tiden kopplades ur mig själv.
Mm.
Att jag kunde tänka så här, nu knackar de snart på min dörr. Paus till att jag försvinner och helt plötsligt hör en knackning och skriker till för att jag inte är där.
Mm,
att det är som att det liksom helt plötsligt hamnar i en annan situation.
Mm.
Alltså jag vet inte riktigt vad, men så att det var ju, det här hände ju varje dag.
Mm.
Att jag liksom hörde, det konstiga är ju att jag hörde liksom, nu händer det här, försökte förbereda mig själv, försvinner ur min kropp och bli så rädd att jag liksom nästan kissar på mig.
Ja.
Och de blev ju rädda. För att de var så här, vi är hemma, vet du väl?
Ja,
och
jag bara, precis.
Jag vet.
Du ska vi inte bli så rädd för.
Nej,
det.
Men exakt.
Ja.
Så de tog ju upp det. Att så här, men Saskia, det är lite jobbigt.
Mm.
Liksom att så här, vi blir skrämda av att du skriker så högt.
Ja,
och jag bara, nej, men jag fattar det.
Vi blir skrämda av att du blir skrämd.
Ja, men exakt. Ja. Och det är inte så kul att en person skriker varje dag.
Nej.
För att man knackar på dörren.
Mm. Men alltså, gud, alltså man blir verkligen tagen, alltså du, och man märker med när du berättar att du liksom är så närvarande i att berätta om de här sakerna.
Mm.
vi måste snart börja avrunda. Men jag tänkte bara så här, alltså vad tänker du kring så här en sån sak som hetsätning? Alltså varför är det så skamligt att prata om det?
För att det handlar om att man blir tjock.
Mm.
Alltså det handlar om utseendet.
Mm.
Om att vräka i sig, att samhället är ju, älskar ju när man är återhållsam och kontrollerar sig själv.
Mm.
Allt man gör. Att man ska ha en bestämd bild av hur man är som person. Och hetsätning går ju emot det.
Mm.
Att man kan inte kontrollera det. Och det är fult att inte kunna hantera det.
Mm.
Men det är fult att inte kunna hantera sig själv och bestämma över sig själv.
Ja.
Och speciellt så blir det, nästa lager blir ju då att det handlar om tjockhet.
Ja.
Och att det är det fulaste man kan vara. Och då tror folk att man väljer det. Eller liksom, ja.
Ja, men att man är helt odisciplinerad.
Ja, men precis. Mm. Ja, det är liksom fult.
Mm.
Men för jag har pratat om det lite på min Instagram. Och varje gång så är det ju verkligen så här, folk som bara, men gud, vad skönt att du pratar om det.
Mm.
För att jag har inte hört någon prata om det på ett naturligt sätt som en del i vardagen. Utan att det är liksom, det blir lite antingen eller. Det finns inget så... mellanting.
Nej.
För mig är det en del av mitt liv som jag vill lära mig hantera.
Ja,
och inte min identitet.
Mm.
Det är inte det min Instagram handlar om.
Nej.
Det är inte det jag handlar om.
Mm.
Och det är inte en så intressant fakta om mig heller.
Nej.
Men det är ett problem.
Ja.
Som vilket annat problem. Och jag tror att många andra inte ser det på det sättet.
Ja, verkligen.
Att det är ett problem som allt annat.
Mm. Exakt. Men det märker vi, alltså det är ett så önskat ämne hos oss.
Ja, det är det.
Ja, alltså och såklart, och det fattar jag ju så här, om man ser till att det är den näst vanligaste ätstörningen. Men ja, det är så önskat.
Mm.
Men så är det alltid så, om någon skriver så är det ofta den, om ni tar upp det jag har skrivit vill jag vara anonym.
Ja,
om ni
vi har ju med haft jättesvårt att hitta någon som faktiskt har pratat om det här.
Ja, ni har det.
Ja. Jättesvårt.
Men jag tycker inte att det är så för mig är det typ ingenting att skämmas över. Mitt mående, jag skäms typ inte över.
Nej.
Alltså jag skäms över min existens inför mig själv, men inte för andra. Att säga, jag kan inte hjälpa att jag hetsäter.
Nej.
Det är ingenting jag bestämmer över.
Nej, så det är inte så att jag vill.
Nej, exakt. Det är liksom som att lägga pussel.
Ja.
Alltså det är lite eller borsta tänderna.
Mm.
Det finns närvarande och jag vill lära mig att göra det bättre för mig själv.
Ja.
Exakt.
Som att sova.
Mm.
Eller att man vill träna för att må bra.
Precis.
Så vill jag också inte ha en ätstörning.
Mm.
Precis.
Det är liksom inte värre än så.
Nej, exakt.
Ja. Eller det är inte fulare än
nej,
så.
Nej, precis.
Det är ju exakt.
Värre kanske.
Men ja, men fulare. Det är inte fulare.
Nej, det är inte fulare.
Nej, verkligen inte.
Okej.
Okay. Då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Oj, vad spännande.
Ja,
oj, jag älskar att bli intervjuad.
Vad inspirerar dig?
Ja, men jag tror att jag har en väldigt drivkraft att vilja må bra. Att jag vill liksom, det som andra har, det jag har sett. Att jag liksom jag har en önskan om att vara det som andra är.
Mm.
Glad, lättsam, kan se löv när man är ute och promenerar. Inte tänka på ångest.
Mm.
Inte fokusera på ångesten. Så att jag har liksom en stark drivkraft att hamna där.
Ja.
Och vill och liksom... se det och lära mig det. Så att min drivkraft är väl att komma, alltså det är liksom tack jag säga, min drivkraft är att må bra, för det är väl allas drivkraft. Men jag vill liksom verkligen, jag har inte känt mig så där lätt i kroppen, eller jag har inte känt mig lätt i huvudet hela mitt liv. Nu börjar jag liksom närma mig det. Och det, jag tror att det inspirerar mig att hamna på en plats där jag kan känna mig lätt.
Mm.
Fan vad fint.
Ja. Ja, jättefint. Tack så jättemycket Saskia för att du ville gästa
oss. Ja, men tack själv.
Otroligt.
Ja.
Det var så kul.
Blev det här.
Eller kul, men det var.
Nej, men, ja, men,
nej,
det
men
var...
bra och jävla
det
viktigt.
Det var så fint.
Ja. Det var skönt.
Ja, tack.
Hej då.
Ja, så himla fint samtal tycker jag.
Men också att det kändes som att liksom Saskia, jag vet inte, alltså det var så fint att våga vara så jävla filterlös i saker som för många känns så skamfullt, eller jag, alltså jag vet inte, som hela samhället har satt en så skamstämpel på.
Ja, men det här kändes bara så öppet.
Exakt.
Alltså det var bara öppet och ärligt och ja, som du säger, filterlöst.
Men jag lärde mig jättemycket, kändes det som.
Mm.
Alltså som att jag förstod ju verkligen känslorna.
Ja, och också bara så här saker och ting kan å ena sidan vara väldigt, väldigt bra, samtidigt som det ändå finns skavigheter i livet som inte bara är de här små ångestpuckarna, utan någonting som faktiskt är väldigt, väldigt mörkt och skitjobbigt såklart.
Ja, men också alltså att vården inte är tillgänglig i vissa sjukdomar blir så tydligt.
Mm. Ja, det är, alltså, det är jätteproblematiskt. Alltså, ja. Det leder ju bara folk ännu djupare in i sin psykiska ohälsa.
Exakt.
Tack så jättemycket Saskia för att du vill gästa Ångestpodden, och vill ni följa Saskia på Instagram, vilket jag verkligen tycker ni ska göra för att få lite så frisk fläkt och färg i flödet,
ja.
Så heter Saskia på Insta Saskia Court, jag tror man säger så.
Ja, hur stavas det?
S-A-S-K-I-A-C-O-R-T.
Ja. Det var alles för idag.
Ja, det var det.
Med det sagt är vi ju såklart tillbaka i dina öron nästa torsdag.
Givetvis.
Det kändes som att vi satt i radio. Nästa torsdag, samma tid, samma kanal.
Ja. Ja, ha det bra tills dess, så hörs vi nästa vecka som sagt. Hej då!
Hej då!
Podplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.